Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Du lyssnar till Babys podcast i studion idag, Carina Barnmorska.
Och Jenny Stolt, läkare.
Och med en barnmorska med en av de, eller det är längsta, CV:t.
Absolut.
Jag har varit med om på länge. Alltså, Ingela Wiklund var här för ett tag sedan och det var långt. Men det skulle kunna bli ett helt avsnitt. Vi välkomnar dig, Gudrun Abascal.
Det finns faktiskt ett eget avsnitt på en annan podd.
Med ditt CV? Ja, men okej. Ja, men då hänvisar vi till det. Men du, kort då. Hur många år har du varit verksam?
Sen 1970 så har jag arbetat som barnmorska. Och då har jag verkligen arbetat som barnmorska hela tiden. Om vi ska gå på det. Jag har gått lärarutbildningen. Jag har arbetat som haft chefspositioner sedan 1985 då på ABC, Danderyds sjukhus, BB Stockholm och BB Svea. Men som chef har jag alltid deltagit kliniskt i arbetet, så att säga. För att jag tycker att det är viktigt att man är närvarande i rummet när kvinnor föder, för också och som stöd till personalen och så vidare. Jag tror jag är ganska unik på det idag, att cheferna sitter på rummet och de andra jobbar på golvet.
Ja, men idag är man privatklädd, det var inte du. Jag vet att du gick, för vi träffades på 90-talet redan då. Och då hade du alltid en sjukhus, alltså det finns ju klänningvarianten på sjukhuskläder och snygga pumps till.
Jajamensan.
Man kan ju inte ha träskor, eller hur?
Nej, absolut.
Nej.
Och sen har jag skrivit böcker också och så vidare, att föda och så.
Ja, du har gjort en väldig massa bra för väldigt många där ute. Du har gjort skillnad, Gudrun.
Tack snälla.
Och det har du gjort för mig också. Så att jag började ju med dig som mentor lite grann, min barnmorskekarriär kan man säga. Och det som sitter i min ryggrad, som jag alltid säger när jag har studenter eller när någon säger fel, det är att man inte förlöser när man är på ett rum, utan det är barn, det är alltså kvinnan själv som föder barn. Vi bistår, vi coachar och finns där.
Ja, och för mig så är det ju så där, det här är ju alltid en tolkningsfråga, men för mig så blir det här att om jag förlöser någon så känner jag så att den kvinnan blir förminskad i att det här kan hon inte klara själv. Så att det, därför tycker jag att det är viktigt för mig i alla fall. Sen är det ju upp till var och en, men jag tycker att vi måste göra kvinnor och ha förtroende för att de är fullständigt kompetenta att föda sina barn.
Det tror jag de flesta håller med om faktiskt.
Ja, men hela den enorma kraften som man har i födelsen, det, ingen ska ta ifrån dem den styrkan.
Ja, och sen så tror jag också både som läkare och som barnmorska att vi är sådana ändå auktoriteter, kanske vi var ännu mer auktoriteter förr i tid, men är fortfarande inne i rummen när det här drar igång, så är det vi som har makten. Så att det är, hur tuffa de här kvinnorna är, så ja, man får vara försiktig liksom med det här att verkligen inte ta bort det här, den här kraften som de har genom att använda sig av sin auktoritet.
Nej, att lyssna och känna in är väldigt viktigt, för att det är ju unikt varje gång vi kliver över den där tröskeln in i det jag kallar födande rummet. Och där ska vi försöka då att förstärka och se till att kvinnor med partners växer. Medföljare, vad det kan vara. Det har jag med mig från dig och mycket annat såklart. Så det är jättespännande att du är i vår Babys podcast idag.
Ja, jag är jätteglad för att vara här.
Du är efterlängtad av många. Dina fina böcker är det många som känner till. Har läst och läser. För du kommer ju ut med, det kommer en reviderad upplaga. Är det så?
Ja, och sen det finns nu pocket också, som jag är glad att få sälja pocket, för att det är inte så dyrt.
Alltså, inte så dyrt och nej, det är lättare att ta med sig.
Kostar som en tidning. Lätt att ta med sig.
Kan ha den bakviken nästan. Ja. Hur många barn har du sett födas?
Alltså jag har ju tappat räkningen, men det är ju några tusen. Ibland brukar jag då i drömmen se hur man ställer upp allihopa framför sig. Och det blir många. Och ingen har, jag kan aldrig säga så här att jag har varit med om den här födseln hos någon annan kvinna. Utan precis som du sa tidigare, att alla kvinnor är unika. Mm. Och att det är kvinnorna och föräldrarna som har lärt mig om hur det går till att föda barn. Även när jag har gått ut barnmorskutbildningen. Och jag tycker det är viktigt med evidens. Jätteviktigt naturligtvis, men det är när man står i rummet som man lär sig väldigt mycket.
Idag tänkte jag att vi ska prata om det som vi inte haft ett eget program om, och det är ju faktiskt partnern eller medföljarens stöd, eller till vilket stöd den personen kan, eller om vi tycker ska vara. Jag vet inte om det finns något som ska vara, men du har ju massa med tips som jag tänkte att du ska få delge från din långa erfarenhet. Men först vill jag fråga, är partnern viktig?
Ja, partnern är för mig otroligt viktig, för att det här, det är ju inte bara att du ska föda sitt barn för mig. Det här, utan det här är faktiskt starten på föräldraskapet. De blir en familj. Alltså man får höja blicken lite grann. Och där så vet jag att partnern är väldigt viktig. Men samtidigt så måste man ju också vara en sken avstämning med för föräldrarna. Vad vill de? För jag är inte så säker, jag har varit med om det här när man har valt bort att partnern är med. Och då, nu pratar vi man och så. Och kvinnor har varit någon annan. Och det måste också accepteras, tycker jag. Även om det kanske är väldigt, väldigt få. Men idag så tror jag att det väcker väldigt starka reaktioner om en kvinna kommer in och har sina väninnor med sig istället för sin partner, manliga partner då. Och så tänker jag, men gud, vad lever de i för konstig relation? Han vill inte vara med. Och hej och så. Och så behöver vi inte alls vara. Jag tycker att det är så viktigt att man, alltså föräldrarna måste få vara där de är. Vi vet att 10% av män, så säger studien, är förlossningsrädda. Mm. Det måste man ju fundera över. Mm. Är det bra att ha en man i rummet som är förlossningsrädd? Nu tog jag i lite grann.
Ja, men alltså, det var en fråga som jag tänkte på när jag visste att du skulle komma till podden. För jag, i mitt yrke, har också träffat förlossningsrädda män. Mm. Och då kan man verkligen diskutera vem är bäst stöd i det.
Mm. Och det kan man väl förbereda sig på, för det här är ju kanske ditt livs viktigaste uppdrag. Och en resa som man kan göra tillsammans, delvis eller helt och hållet. Men om vi då börjar med de här förlossningsrädda, eller den förlossningsrädda partnern. Mm. Var börjar man? Vad kan vi förebygga? Om man nu känner att man då i tidig graviditet är vätskrämd inför det som ska komma ganska många månader senare. Vad skulle du tipsa, Gudrun, att man kan göra?
Alltså för mig så är det, är man rädd vad som helst i livet, så handlar det om att man måste prata om det.
Face måste, it.
Ja, det är basic. Och sedan vilken ordning man tar det, att föräldrarna pratar med varandra, men sedan också beroende på hur stark rädslan är, så behöver man professionell hjälp för att det här ska bli bra. Det är helt övertygande. Och då tycker jag idag som man kanske erbjuder en och två samtal, och jag tror att man behöver börja betydligt tidigare, för här nu för tiden kan man ju inte börja samtalen, tror jag, på de flesta ställena före vecka 25 när man har valt klinik. Det här kanske börjar mycket tidigare. Jag vet att och har träffat kvinnor som vill träffa mig innan de ens har blivit, alltså, med barn. Så. Att de är inte med barn. Och det tycker jag är viktigt. Klart man ska möta dem där de är.
Men du menar då att det är kvinnorna som kommer till dig eller med sin partner? Alltså, eller drar med sig partner för att partnern behöver stöd?
Ja, det har båda delarna. Mm. Alla varianter. Jag har träffat också partner om vi pratar om, nu pratar om män. Så. Och då har jag träffat män själv liksom, för att han var så rädd. Men hon tyckte att här. Och sen har man träffats tillsammans också. Så att det har varierat enskilt samtal. Men också i slutändan så tycker jag, utifrån mitt perspektiv i alla fall, att det är bra att man sedan knyter ihop säcken. Att båda är med. Oavsett om det är kvinnan som är rädd eller mannen som är rädd. Så ska man träffas och knyta ihop säcken.
Mm. För det handlar ju ändå om ganska lång tid, som 9 månader, som man ska kunna vara gravid och försöka må så bra som möjligt. Så att det är ju jättebra med det här förebyggandet. Och många gånger så är det ju faktiskt så att man tror att man är ensam i att ha den här känslan av att vara rädd. Men ute i våra samhällen, där sitter det ju ganska många som är, om inte rädda, väldigt obekväma inför den här situationen. Därför att man, du vet faktiskt inte vad som kommer att hända.
Nej, alltså man får skilja på det här. Men idag, så sista siffran jag såg, så säger man väl att 80% av kvinnor, och då var det kvinnor det handlar om, har någon form av rädsla. Och för mig handlar det om, då kan man dela upp i en liten rädsla i form av oro kanske. Och så sedan så blir det liten och måttlig och svår och fobisk rädsla också, kan man prata om.
Ja, den finns ju absolut. Men om man skulle då, för här gillar ju, eller samhället i stort tror jag, man gillar ju att få tips från oss i vården. Mm. Vad skulle man kunna göra? Om man tittar då på under graviditeten, eller ja, innan eller under graviditeten. Vad skulle du ge för tips för att liksom välkomna föräldraskapet och se fram emot den här bebisen?
Ja, allt ifrån att tycker jag skaffa sin kunskap som man känner med att man, för kunskap ger någon form av kontroll. Det är oftast i samtalen framkommer att det är den här känslan av att inte ha kontroll som du pratade från början som det råder om. Och där kan man ju genom att söka kunskap. Men då handlar det om, vad söker man sin kunskap någonstans? Sitter man på nätet och googlar och lyssnar på andras berättelser, eller läser man min bok Att föda? Då blir ju allting väldigt bra förstås. Men...
eller lyssna på den här podden.
Ja, men precis. Så att jag tror att man måste välja lite grann vad konkret kunskap som man får. Och sedan så tror jag också att båda två, om man ska bli väldigt känslomässigt utifrån det här att vårda den här tiden som man väntar barn, att involvera barnet på tidigt stadium skulle jag vilja göra. Att föräldrarna tillsammans då kanske, ja, varje kväll eller kanske inte första veckan, men efter ett tag när barnet börjar sparka det här, börjar jag prata med barnet och känner på magen och känner fosterrörelser och går in i det här, i tänket att inte bara förlossning utan följa med barnet successivt hela tiden, så att man, det blir en tydlig bild, vart är vi på väg? Jo, vi ska få ett barn och vi ska bli föräldrar, så tror jag att det kan hjälpa till.
För det där kan ju skapa en gemenskap också hos paret tillsammans med barnet.
Exakt.
Att avsätta liksom lite tid för babysnack redan tidig graviditet. Ja. Det låter jättemysigt.
För idag så träffar jag så många föräldrar som man ser fram till själva förlossningen. Mm. Och sen den här första tiden efter, för det är ju då det börjar egentligen när barnet är fött. Det har man svårt att ta in, så att jag skulle vilja slå ett slag för det också, att man gör så.
Gudrun, jag är jättenyfiken på din otroligt långa erfarenhet. Hur har det förändrats då du började jobba på 70-talet? Hur har partnersstödet och synen på det förändrats från 70-talet och fram till nu?
Ja, nu när man sitter så här så generaliserar man ju. Så
ja, det är klart att vi gör.
Bara så att jag förstår
det.
Ja,
det förstår vi.
Så det inte blir någon helt tolkning.
Nej.
Men det var ju inte så att det var helt liksom så här självklart att och för då var det, nu pratar vi om män.
Ja.
Eller hur? Och på 70-talet att mannen var med, utan det var inte ovanligt att kvinnan kom in själv och födde och var ännu mer beroende av barnmorskan på det viset. Och sedan successivt utvecklades så var de flesta män med och sin partner. Men till att börja med så var den här passiviteten hos den här blivande pappan var ju väldigt mycket. Alltså det var lite elakt sagt, var enklare som barnmorska utifrån det perspektivet. Alltså man gjorde som barnmorskan sa, så att säga. Utan ofta så satt mannen på en stol där och gjorde inte så mycket utan var tyst och försökte väl vara till lax och så vidare. Så. Och jag tror inte heller att vi var så himla schyssta emot dem heller, att vi brydde oss så himla mycket om dem på det sättet, utan de var närvarande men inte deltagande på det viset.
Så. Och det är ju en väldigt stor skillnad. Ja.
Och det kan jag tycka då som man, jag kan le lite lätt åt att förut så kvinnor ringde in själva när de skulle komma in och sa att jag har fått verkar och mitt vatten har gått och jag har ont. Och idag så är det ju då partnern som ringer in och säger, ja, vi har fått verkar och vårt vatten har gått och de kommer in och ska föda sen. Så här, vi behöver en ryggbedövning just nu för nu gör det väldigt ont och nu ska vi krysta.
Precis, och det kan ju vara väldigt provocerande för vissa också som säger så här, det är inte vi, det är jag som föder, det är jag som gör jobbet, har jag hört en del kvinnor säga liksom, i födandet.
Ja, men ganska ofta faktiskt. Och jag vet att vi har sagt det när ni föder barn. då har vi fått jättemycket reaktioner. Det är inte vi, det är jag som föder barn som kvinna. Men vad upplever du där? Är det mer viktigt idag för vissa, för killarna att säga vi, men för kvinnorna att säga jag?
Fast jag tycker kvinnor säger vi också.
Ja,
alltså det tycker
ja, det är
jag.
Både och, håller jag med om. Men vissa blir provocerade.
Ja, vissa blir det, men merparten tycker jag inte. Det blir så provocerat. Och det är väl det här som man ska ha, tänker jag, att det här ska föräldrarna ha pratat igenom tillsammans. Ja. Vad är viktigt för oss och hur vill vi förhålla oss till det här och så vidare.
Är det vi som föder?
Ja, för att själv så skulle jag bli att det är ju jag som har ont. Och sen kan vederbörden som sitter bredvid mig ont i själen, det är en annan sak. Men den här fysiska smärtan. Men jag tycker att man måste respektera. Och det är ju sånt här som man också som föräldrar ska förbereda sig och tänka på innan. Liksom, vad är min roll i rummet? För det har vi också sett att det finns en studie som visar att man kan dela upp då partnern i att han är coach, medarbetare och betraktare, bara tre olika roller. Och då är då betraktaren, det är ju den som sitter på en stol och är närvarande, och så har du medarbetaren, det är den definitionsmässigt som gör där vederbörande blir tillsagd, så att säga, både kvinnan och barnmorska. Och så coachen, det är den som tar över även min roll som barnmorska i. Och frågar man, har man i studien, har man frågat vilken roll vill du ha, och då är det medarbetaren som
man tänker
bara.
Sig.
Ja. Ja, som man tänker
i utgångsläget.
Sig. I utgångsläget. Sen vet vi alla att allting kan hända där. För absolut,
jag är lugn, liksom. Det är det jag menar. Och att man får gå igenom alla de stadierna eller under en förlossning. För det kan ju faktiskt vara så att kvinnan säger att efter ett tag, när jag fått den där massagen och beröring och coaching, då kan man ju säga, nu får du sätta dig i ett hörn.
Ja, och då skulle jag vilja ta upp en sak som jag vet att för idag så, som jag förstår, så är det vanligaste partnern som ringer in. Och här tycker jag att vi som jobbar i den här branschen måste ha mer förståelse för det. För jag vet att det som barnmorska, det kan vara irriterande, man har bråttom och så säger man. Och så hör man då att det är partnern som ringer och säger, men kan jag få prata med din kvinna istället? Och så här, kan man inte få ge liksom 3 minuter till partnern, få vara så betydelsefull att starta upp samtalet och känna sig välkommen istället för att avbryta att jag vill prata med henne istället för hon kan förklara
bättre. Vet du vad, när jag skulle föda mitt första barn, då jobbade jag ju redan på förlossningen som läkare. Och då bad jag min man ringa in. För jag hade liksom inte tid.
Bra.
Ja. Så att
du var mitt uppe i det.
Jag var mitt uppe i förlossningsarbete. Liksom. Mm. Så att det var klart. Och stackaren där, han visste ju inte vad han skulle säga.
Ja, och även om man ställer frågor så där att man motar bort, ja, som din man då säger. För jag kan också tycka som barnmorska att visst, om jag pratar med kvinnan själv så hör jag hur hon andas, jag hör på hennes tonfall, om hon håller an. Alltså mycket sånt här som kanske ger mig lite mer information än vad när hennes partner ska berätta. Ja, men jag tycker att man ska ge vederbörande det utrymmet. Hur svårt kan det vara?
Ja, så. Det är klart. Precis. Oavsett så kan du göra det. Så kan du prata med kvinnan själv eller gå via mannen.
Men då, man måste få känna sig betydelsefull. Mm. Det vill vi alla vara i livet i sådana viktiga ögonblick.
Och det är ju det som gör oss mer delaktiga.
Precis.
Jätteviktigt. Och ha det här språkröret för bådas skull om det känns bra. Mm. Jätteviktigt att lyfta precis det du sa, Gudrun, också, att prata om de här sakerna innan. A och O. Att dela både glädje och oro innan.
Men jag som läkare träffar ju ofta paret andra gången, och då kanske det har varit en förlossning som har varit mer eller mindre traumatiskt, och så behöver man komma till mig av någon anledning. Och där beskriver ju ofta partnern, alltså blivande pappan då, är oftast som det är i det här fallet då, att en enorm maktlöshet.
Mm. Absolut.
Att man inte kunde, man var liksom inte tillräcklig, man kunde inte göra någonting, man var tvungen att lämna över det. Och det, på något vis tror jag att man måste förbereda sig för det också som medföljande partner, blivande pappa i förlossningsrummet. Att när det händer saker, för det gör det ju ibland, så vi måste agera på rent medicinskt. Att man ska känna sig trygg i att sjukvården hjälper till på ett bra sätt. Jag tycker också det är verkligen en del i förberedelserna.
Att just att beskriva den här känslan, att det här är väldigt vanligt. Och jag tror också att att det är viktigt för partnern. Vi pratar mycket om att din närvaro är den viktigaste biten av alltihopa. Och jag kan till och med vara provocerad. Så här. Och jag vet att när det uppstår en situation så har du den personligheten att du vill omedelbart göra någonting själv. Liksom, för att det är det enda som räknas, att om jag gör någonting. Men i den här situationen så räknas du lika mycket även om du inte kan göra. Och så är det då barnmorskan, läkaren och undersköterskorna som tar hand om det här. Att vi har olika roller i rummet också och så vidare. Och alla är lika betydelsefulla utifrån sitt perspektiv.
Ja, för målet är ju ändå att få en kvinna så trygg och avslappnad som möjligt.
Ja, och måste jag som barnmorska prioritera någon så är det alltid kvinnan som prioriteras som nummer ett före mannen.
Så, kan jag säga, men partner. Så hoppas jag att alla jobbar.
Ja, nej, fast jag har faktiskt fått kritik för det. Det var en kvinna som hörde av sig, jag tror det var 30 år sedan jag var med om när hon födde barn. Och så ringer hon upp och säger, hej Gun, jag skulle vilja komma och prata med dig om min förlossning. Okej, så kommer hon. Ja, jag vill faktiskt prata om det här. Så att du faktiskt ägnar mer åt min man än åt mig. Och jag är så arg på dig fortfarande.
30 år?
Ja, det var 30-32. För nu skulle det barnet bli pappa igen. Då kom det här över en igen. Att jag hade min sandring. Och jag faktiskt så kommer jag väl ihåg den här. Och jag kan inte riktigt påminna mig att jag hade uppfattat att jag hade ägnat mera tid åt honom än åt henne eller så. Mm. Men och då får man bara luta sig tillbaka så här, så tråkigt att det var så. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt.
Ja, men
jag
ska aldrig, nej, men det
alltså det är bara lägga
inte
sig på rygg och säga, för det var hennes upplevelse och den kan jag aldrig ta ifrån henne. Sen hade vi ett jättefantastiskt bra samtal om det här sedan. Så jag tror att hon var jättenöjd när vi sedan lämnade varandra och jag var också, kände mig väldigt nöjd.
Men, och det där skulle jag vilja säga också, bara det här att ta upp saker till ytan liksom, få prata om dem och kanske då med den personen som man tycker då inte har gjort så bra ifrån sig. Eller att bara sitta och skriva ner saker, det gör ju att det blir lättare att gå vidare, avdramatisera.
Och det tycker jag vi i sjukvården måste bli mycket, mycket bättre på, att fånga upp efteråt. Och det är det svåraste som finns. Man ligger inte längre på BB. Så länge vi pratar om tidiga hemgångar. Precis. Och det här samtalet direkt efteråt. Varför blev det? När det är först i minnet som man får bearbeta det då. Nu har vi fler efterkontroller på barnmorskemottagningen och så. Så att vi hoppas att det blir bättre. Men den uppföljningen behövs mer, tycker jag.
Och det är den här biten som gör det. Jag tycker att vi har bra mödravård. Vi har bra förlossningsår. Men den här tiden efteråt tycker jag är en katastrof. Alltså efter 7 dagar här, så vart vänder du då till MVC, BVC? Men den här uppföljningen måste man ju mycket, mycket, mycket mer satsa på. Det är ju därför så, vad jag förstår, så ökar indikationen för kejsarsnitt, maternal request, alltså på kvinns egen begäran vid barn nummer 2, därför att hon har haft en traumatisk. Och jag är säker på att skulle vi följa upp det här precis som du säger och ha återkommande samtal, kanske börja, men sen också betydligt senare, kanske efter några veckor, några månader redan, så att man får be, så skulle vi inte vara i den här situationen längre.
Och då måste vi ju ändå säga att det är inget fel på kejsarsnitt, men det kan ju vara så att den här kvinnan hade önskat att kunna föda vaginalt, att vi får hjälpa henne dit.
Fast ändå om jag ska säga emot det, så tycker jag att jo, det är fel om det är på den indikationen att vi inte har skött vår jobb.
Ja, men exakt, men det var det jag ville komma till också. Så att det är klart att vi har att jobba med den här eftervården, se till att kvinnor, partners, familjen får det stöd de behöver. För att då har vi ju en tryggare föderska, ett tryggare par till nästa gång.
Precis.
Men om man då skulle titta, för det finns ju för dig som är pappa eller partner saker att göra och till och med lära känna den här bebisen innan. Du kan skapa en varm och bra och nära relation till bebisen redan alltså innan den är född. Och det här handlar ju om anknytning.
Och det som vi pratade om tidigare.
Vi knyter an jättemycket till barnet redan i magen. Så att det finns ju då under graviditeten som du kan göra. Jag skulle ju säga att vara delaktig också i de här barnmorskebesöken om det är möjligt. För där får man ju lyssna till bebisen. Ibland på ultraljud till och med se bebisen.
Vet man hur många som är där båda är med närvarande på barnmorskebesöken? Då har man någon koll på det?
Jag har du ingen som koll har jobbat i mödrahälsovården?
Nej, det har man nog inte. Men man försöker ju få med...
Visst är det så att, ja, att det är vanligare idag i alla fall?
Ja, det är mycket, mycket mer vanligt att partner är med. Men då blir det diskussioner åt andra hållet istället. För vi ska ju fråga om våld i nära relationer på barnmorskemottagningen. Och om partnern alltid är med, då blir det en problematik också. Så att, ja.
Frågan om en mix vore bra.
Ja, en mix vore bra.
Man kanske ska träffa partnern själv en gång.
Ja, det har diskuterats faktiskt. Men att, ja. Eller man ska öronmärka liksom ett, mot ett besök i basprogrammet som säger så här vill vi att ni båda verkligen kommer. Eller här vill vi att du ensam kommer för vi ska bara ta... Alltså, ja.
Och det kan ju vara värde för alla faktiskt.
Någonting som jag också har gjort är att det här med födelsebrev mer eller mindre populärt både bland personalen och andra. Men jag tror på det här, om det är någonting där, skriva ner, för då måste man reflektera mer över sin situation, vad är det som är viktigt för mig och så vidare. Så här, att till och med så att för, nu, idag så säger jag att det är kvinnan som skriver sitt födelsebrev. Och sen tänker jag så här, men då kan ju partner skriva sitt eget, alltså att man får två olika. Och inte bara för personalens skull, utan om man gör det här under tiden som man väntar barn, så kan man sen sätta sig ner och säga så här, och så här skriver jag. Och så säger partnern, ja så här skriver jag. Och så får man en diskussion emellan, och så får man det på ett naturligt sätt. Jag tror att just det här att skriva också är bra, för man måste reflektera och så ha en diskussion om det.
Precis så har jag gjort under alla år när jag har hållit mina då så kallade profylaxutbildningar. Att man inte behöver skriva det här brevet som för många nästan förväntas, eller de tror att vi förväntar oss att det ska komma ett sånt. Det behöver man inte. Det ska bara vara till hjälp för den enskilde om du vill uttrycka någonting eller säga någonting. Och som du sa, Gudrun, jätteviktigt det här för reflektionen, framförallt för dig själv. Men att den andra personen eller de andra som ska vara med kanske också får uttrycka det. Och då kan man lyfta det. Man kan till och med byta bok, papper och läsa högt för varann om man känner så. Diskutera sig igenom det här. För det är inte bara reflektion, utan det kan vara ett sätt att avdramatisera.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Jag har en fråga till er båda med lång erfarenhet som barnmorskar. Ni träffar ju patienterna mycket, mycket mer i graviditeten egentligen än vad jag gör. Jag träffar ju de som är sjuka och har komplikationer. Men med den ökande invandringen med större kulturella olikheter, har ni någon reflektion där hur man ska bemöta det?
Naturligtvis så måste man ta hänsyn till, för att jag, min erfarenhet jag har inte sådär jättemycket, men ändå tillräckligt mycket, så jag tycker att, alltså, att föda barn, det gör man också på, från den kultur man kommer ifrån, det kulturellt att föda barn, att är man en svensk kvinna uppvuxen i Sverige, har den skolutbildningen, har liksom den traditionen, så föder man. Kommer man från ett annat land, som från Iran eller Afghanistan eller någon annanstans, så ser det annorlunda ut, och det måste ju vi vara väldigt öppna med, och därför kanske den här diskussionen är ännu viktigare. Det är inte alls säkert att, och att män är närvarande är ju inte alls lika vanligt i den kulturen, och det måste ju vi ha stor förståelse för. Just där, vem vill man ha med sig? Man kanske vill ha väninnor eller sin mamma, är ju betydligt vanligare där än vad det är i Sverige och så vidare. Men sånt här måste ju vara jätte inkännande för, tycker jag också.
Men där måste man ju hela tiden vara flexibel. Men någonting där som är extra viktigt, det är ju att det blir kvinnans önskemål. För många gånger så är mannen, som ju då oftast är, som för talan. Mm. Och även då om man kan språket...
Eller svärmor skulle jag.
Eller svärmor. Det kan också ske. Kan också. Men då måste man ju liksom se till att man har fått svar från den födande kvinnan. Jätteviktigt. Så att man inte går på någon annan.
Jag ska försöka vara lika, lite provokativ så kan jag säga. Det finns ju även svenska män som tar över i rummet. Det har ju jag varit med om. Så att till och med hade en kvinna som, nu får du hålla käften för nu ska jag höra vad Gudrun säger om hon håller på att krysta. Alltså, så att, men det är olika nivåer naturligtvis.
Nej, men det är, jag har ju träffat kvinnor från andra länder som har varit otroligt vana att man själv inte för sin egen talan. Och då blir det lite så här, det är lite ovant för dem att börja med det när man träffar då en kvinnlig gynekolog eller liksom en barnmorska. Och helt plötsligt så vill man höra den personens talan och man har aldrig liksom varit med om det och inte formulerat sånt själv. Mm. Så det kan bli väldigt liksom annorlunda upplevelser för en att komma till ett nytt land och nya kulturer och
värderingar. Men det är väl det som är unikt i det här födande rummet hela tiden. Mm. Att födseln är unik och människorna som är där inne också. Mm. Så att som barnmorska så handlar det om att vara väldigt smidig och flexibel.
Och ödmjuk inför.
Ja, det är ju jätteviktigt. Jätteviktigt. Mm. Men någonting annat då man skulle gå tillbaka under graviditeten. Det vi jobbar mycket med idag, det är ju amningar. Alltså om man nu så önskar, vilket de flesta önskar att amma sitt barn.
Fast ändå är det på väg ner helt och
amningsfrekvensen,
ja. Ja, det är på väg ner. Men det är ju ändå fler som önskar att amma sitt barn än inte. Och då måste vi stötta i den här amningen. Och där tycker jag att vi är dåliga på att förbereda partnern på vad amning är. Och det kan vi ju se att med stödet från då min partner så ammar kvinnor längre perioder.
Det vet man ju bra. Mm.
Det vet vi ju. Och då handlar det också om att vi ser till att partnern får bra information om att det är ett ganska tufft jobb för många att man har att göra det här under inte bara första timmarna, dagarna, utan det tar ibland många veckor innan man har fått till en etablerad amning.
Brukar inte du prata om den fjärde trimestern?
Absolut.
De här första tre månaderna brukar jag säga att det tar 3 månader. Var inte, alltså,
precis.
Kan du göra det? Behöver inte alltid göra så. Men när man först föder ska kanske vara så. Så kan det ta 3 månader.
Ja.
Men jag håller med dig. Jag träffar ganska många kvinnor som kommer och söker för amningsproblem när man kommer till gynakuten. Tyvärr så hamnar man ju där ibland. Där de är helt oförberedda på att den här första när bröstmjölken rinner till, att det faktiskt kan göra ganska ont i brösten. Så det håller jag med om. Vi behöver bättre amningsförberedelse.
Det behöver vi.
Och det är där tycker jag, när jag pratar med Elisabeth Hjärtmyr och liksom de här som verkligen kan det här, att man, vi, jag vet på BB Stockholm så hade vi då 3 olika tillfällen. Först var normalt födande, sen var det smärtlindring, komplikation och sist var det amning. Mm. Så att tiden efter oss, så att det var en tredjedel av varje. Och sen gjorde vi en utvärdering sedan när, jag tror jag, efter drygt ett halvår där vi frågade föräldrarna om utbildning. Och då i princip så var det så här, nej, det här om tiden efteråt amning, det hade de inte fått någonting.
Nej.
Alltså, så är, hur får vi, alltså, vilken man pedagogik?
Fokuserad. Ja, man är vilken så fokuserad.
Det finns ju ett specifikt tillfälle också på, i basprogrammet för att prata om amning också. Men jag tror du har rätt i det, Gudrun, att man är så fokuserad på att barnet ska komma ut och tiden efter, det tar man sen. Det handlar om mottaglighet också ibland.
Exakt. Ja.
Men hur ska vi nå dem då, Gudrun? Ja. Vad är ditt tips?
Nej, men alltså, vi ändrade då ett tag och så sa vi pratar om barnet och amningen och anknytning. Vi börjar med det och skapar den här bilden. Ja. Men det hjälpte inte.
Nej.
Så jag vet inte.
Nej.
Vi måste ha bättre den här tiden än de här 3 första månaderna där man har speciellt inte bara BVC och MVC med de här korta bitarna, utan här måste man ha mycket mer kontinuitet liksom hela cirkeln och sidan.
Mm. Och där i Region Stockholm i alla fall så har ju amningsuppdraget liksom ändrat från att vara barnmorskemottagningen, alltså mödrahälsovården, till BVC. Så nu är ju Stockholm i fullt sjå att utbilda alla barnsjuksköterskor i amning. Så just nu ser det ju lite hackigt alltså.
Ja, men jag tror att, jag pratade med Elisabeth och då var det att man hade, de är kvar amningsmottagna ett tag till.
Ja.
Har de fått
de har fått till.
Men visst är det en jättestor grej.
Mm. Det. Absolut.
Mm. Nej, för att det, då måste man ju förstå, ni som lyssnar där ute, att det är faktiskt, ni är jättemycket hjälpta av att ha lyssnat på det här innan. Ta till er amningen och vad det kan handla om. För det kan handla om svårigheter med de här baby blues och att få till bröstmjölken. Och som kan bli en ganska jobbig period. Du föder barn under några timmar. Och sen så har du den här egentligen livslånga perioden. Exakt. Därefter. Mm. Och den är då tips att lägga ner lite mer kraft och energi på. Att veta att så här kan det bli.
Mm. Och där skulle jag också vilja rekommendera. Man säger då att mödravården är det 16 veckor ändå som kvinnor har är fortfarande inskrivna som kan vändas dit.
Och tittar efter förlossningen.
Ja, efter att man har fött. Mm. Och då om man har tittat på hur många besök kvinnor gör så är det väldigt få. Jag tror att man kan uppmana kvinnor att vända nu till mödravårdens ställen. Och om de inte kan lösa så vet de i alla fall vart du ska ta vägen på ett bättre sätt än vad du har. Mm. Men jag tror att man inte med. Ibland så kanske man får vara på, ligga på, tyvärr.
Ja,
det ska inte behöva vara så.
Ja, men, och man har faktiskt rätt till 3 eftervårdsbesök efter det också. Och jag tycker en bra sätt att handskas med det är att man vid sista besöket när man är gravid bestämmer datum för när vi ses igen.
Jättebra idé. Så att man redan har det klart, för annars när man kommer hem så har man så fullt upp. Mm. Jättebra.
Mm. Amning. Mm. Det här baby blues och också det med sömnen, det är ju stora grejer efteråt, framförallt i början, som den där fjärde trimestern, som information om det. Lyssna och vara förberedda helt enkelt.
Jag brukar säga till föräldrarna så, säger så här, kom ihåg att ert barn har aldrig sovit mer än 60 minuter i 9 månader, så ni kan inte förvänta att de kan komma ut och så ska de sova 6-8 timmar i taget. Nej. Utan det här är en övergång, så kommer 60 minuter. Det är max vad barn sover när de ligger i livmodern.
Så det är en skillnad. Inne på förlossningsrummet då. Vad har vi för tips? Vad kan partnern vara behjälplig med?
Ja, ofta så tycker jag att det rent väldigt mycket praktiska saker, allt ifrån att hålla reda på, hjälpa till med olika, att byta förlossningsställningar, hjälpa till i duschen, har du kissat, drick det här, gör det här, kom så att kvinnan själv bara kan gå in i sitt födande och inte behöva tänka efter vad ska behöver jag göra nu, utan ha något form av protokoll. Men sen det här så är det ju den här behovet av ett känslomässigt stöd, och då brukar jag säga så är det ju så att partnern känner ju kvinnan bättre än vad jag som barnmorska gör. Och jag brukar till exempel fråga partnern i stressade och liksom knepiga situationer. Vad vill hon höra för någonting? Vill hon höra att hon är duktig? Nej, då förminskar man henne bara jättemycket. Det är också bra om man har pratat igenom det innan. Så här, vad vill, alltså att partnern frågar kvinnan, vad vill du att jag ska säga när du känner så här lite pressad och stressad och så vidare? Hur vill du liksom att jag ska hjälpa dig igenom det här? Och någonting som jag i alla fall inte tror på, det att man kan inte tycka synd om en kvinna som håller på att föda barn. För det kan man ju ibland träffa en partner som står och klappar och har du inte väldigt ont och stackars dig och nu måste du, alltså så här. Jag brukar säga att beklaga kvinnor som föder barn i ett förlossningsarbete är ingen bra idé, utan då är det bekräfta gärna situationen att det här är urtufft, jag ser att du får slita och du jobbar stenhårt, men det går jättebra, det är helt normalt att du fixar det, jag ser det, att jag också som barnmorska säger, när jag säger jag ser att du fixar det här, men jag förstår att det här, att det skulle vara lätt bara att vilja bryta alltihopa, men kom igen, jag ser att du kan, det tycker jag är viktigt att förklara för partnern, för att ibland så tror jag att det blir en ryggbedövning därför att partnern behöver det, för att alltså det är svårt att stå bredvid någon som man nu ska bli förälder tillsammans med och som man ser får kämpa för livet ibland, som det kan se ut inne på rummet och med smärtan och alltihopa. Så att visst är det är svårt, men håll i, håll om och stå ut brukar jag säga. Mm. Det brukar vara.
Och också veta om att det är ganska tuffa timmar med smärta involverat. Jag brukar säga att smärta får vara där, den är ju inte farlig. Och du får ju en sån enorm kraft.
Flummeri?
Men smärtan är väl inte farlig när du föder?
Nej.
Det är väl inte flummigt?
Nej. Nej, för mig, jag brukar skilja på smärta och lidande. För mig tycker jag
att så,
det är ett distinkt smärtan det handlar om. Så tycker jag att det är helt grej. Men sen när smärtan nu har gått till ett lidande, då
fast
måste
det är många som inte kan se det så. Mm. Men du menar
att man blir överrumplad av verkan, att de gör så ont?
Och skulle man säga att det här är farligt för dig, då slutar man ju föda direkt, om det är en fara. Mm. Så att den smärtan är ju livmoderns enorma kraft. Som jobbar för att föda fram barnet.
Fast om man avbryter, så det är därför som vi av några kallas för de här flummiga barnmorskorna. När jag har läst den här boken sist, så barnmorskor är flummiga. Jag tycker inte att kvinnor ska ha bedövning till exempel. Fast så är det ju inte, utan naturligtvis så tycker vi att kvinnan ska få den smärtlindring som hon behöver.
Självklart.
Oavsett vad det är för sort.
Absolut.
Så är det ju vi som, men vi har fått en liten stämpel på oss faktiskt.
Jag är inte där, kan jag säga.
Nej, inte du. Men om nu generaliserar
jag. Ja, men jag förstår. Men det är stunden som avgör. Och där, om vi kommer tillbaka till det här födelsebrevet, så står det ju liksom att jag vill ha det och det och det och det. Och jag säger att här har du smörgåsbordet när du kommer in. Så att berätta för mig istället i stunden när, om du behöver, så ska vi såklart ordna.
Nej, men precis där som du säger. Till och med så behöver du inte ens innan hålla reda på vilka metoder, om du inte vill det, som du vill ha. Men någonting som du måste tala om för mig som barnmorska, det är: när vill du bli hjälpt med din smärta?
Ja,
för det är i stunden som där vi kan avgöra vad som
är
bäst. Att det
är
förtroendet som vi, och tilliten som vi har skapat emellan, gör sedan att det blir bra.
Och det där handfasta som vi sa inne i förlossningsrummet, det handlar ju om akupressur många gånger som mannen kan hjälpa till med, massage, taktil massage, olika sätt av beröring som för många är bra men som för andra går bort helt. Mm. Det kan ju vara ett sätt att, vi har ju en hel serie här med Kerstin Nunes Moberg där vi har gjort en rad avsnitt redan om det här med beröringen och få igång då oxytocinet som ju också är födandehormonets, det är det som liksom driver på livmodern. Så att då kan vi få in det lugnet istället för stressen i kroppen, så är det bra. Men inte om du känner att du blir stressad av massage, för så kan det ju också vara.
Absolut.
Så att partners roll kan ju faktiskt vara den där som ger den här sköna massagen, lite hårdare massagen eller akupressuren. Mm. Vad har vi mer för praktiska?
Då skulle jag bara säga just det här när vi pratar om massage och akupressur och så vidare. Så har i alla fall jag varit med om det här att man också, att partnern behöver kanske goda råd ifrån barnmorskan hur man gör. För det är inte så ovanligt det här att jag kanske som barnmorska börjar massera och visa att allt upp och sen så lämnar man över till partnern. Och då säger nej, jag vill lägga det. Jag tror att många tror att man får tar inte i tillräckligt mycket som vi gör, så att man också då involverar på ett annat sätt. Och man som partner inte blir ledsen över att det är inte så himla rätt. Jag har gjort det här i 40 år. Det är klart att jag är det här, vet hur man ska göra, men att det här är första gången för dig, så tar det inte personligt, brukar jag säga, att jag ska visa dig och så gör vi det här tillsammans och så går vi vidare.
Det kan ju faktiskt vara en sak i förberedande syfte också, att man går någon kurs och lär sig de här olika, för det finns ju sätt man kan hålla på höfterna och bak i ryggen, ge massage och så vidare. Och sen så Och då lär man sig vad är bra för kvinnan just nu. Och så kan man hoppas på att man kan ta med sig det in i födanderummet. Och så kanske det funkar till viss del, eller så får man göra om helt och hållet.
Eller så tycker jag också att partnern ska förstå att barnmorskan är också till för att guida
honom, henne.
Så, henne, honom, vem det nu är.
Ja.
Det är också jätteviktigt att ta plats. Du också säger, men nu får du visa mig. Nu behöver jag hjälp, för nu förstår jag. Alltså, jag vet inte riktigt hur man gör.
Jättebra tips så. Att fråga personalen.
Mm. Precis.
För att undersköterskan är också väldigt
exakt,
duktiga på det.
Exakt.
Så att, det är ju fantastiskt bra.
Mm. Mm. De fyra sinnena, eller hur många nu sinnen vi har, om det är 7 eller det pratar vi om att det finns olika.
Mm.
4 eller 5, eller en går bort och man lägger till några. Alla sinnen i alla fall, oavsett, ska ju med in i födandet så gott det går. Att vi försöker att stimulera dem. Vad tror du om musiken? Hur påverkar den oss?
Jag kan bara prata om min erfarenhet med när jag har varit med i rummet med föräldrarna. Och då kan jag säga att allt ifrån det här att de kommer väl förberedda, de har spelat in allting och sätter på allting, och så blir nej, stäng stäng av! Tills jag haft då en kvinna som födde barn som var operasångerska. Så fort det kom en verk så sjöng hon själv liksom sin musik. Så att där finns hela spektrum. Men ja, ska jag generalisera så jag upplever nog ändå att många uppskattar att ha musik i en, inte så här väldigt hårt och dunkande och så vidare, men att det finns musik i rummet har jag i alla fall upplevt. Att
lite lugn musik.
Ja, lugnt
men
och tryggt.
Man kan göra en...
Sånt som man tycker om. Gör din egen.
Gör din egen lista. Precis. Ta med den och förhoppningsvis så funkar den.
Jag tycker det är ett väldigt fint budskap. Planera bra inför förlossningen och funkar det inte, tänk om. Ja. Ta liksom paletten med...
Det är inget kontrakt du har skrivit. Utan det här, det finns ju de som bara river alltihop. Mm. Alltså, skiter alltihop. Man gör det
Ja, men exakt.
Sanningen är ju inte förrän du dör.
Det är det. Och du är inte bättre eller sämre för att du föder på ena eller andra sättet. Så att budskapet är väl återigen att vara i nuet. Mm. Att det är stunden som avgör.
Sen kan jag också berätta det här med partner och så vidare. Eller som barnmorska så tycker jag fantastiskt. Det var en kvinna som hon skulle föda sitt tredje barn. Och jag är där inne och så väntar hon på en väninna som kommer och ska vara med. Och så har hon ringer och fått fel på bilen. Och så sen förlossning går jättefint framåt och så vidare. Så här. Och så helt plötsligt så stannar allting upp. Jag tänkte, varför är det nu? Och jag är där inne hela tiden. Mm. Så stannar upp och förstår inte, och vi hade, tyckte jag, väldigt trevligt och bra och liksom fungerade på alla sätt och vis, men och tittar på klockan och så kommer de knacka på dörren och säger att kan du komma ut för att ha en kvinna som står och väntar på dig lite grann så där. Och då precis kommer den här kvinnan som ska vara med kommer då och kliver in i rummet och tänker jag, det har ju stått stilla så länge så att det är inte så att jag går ut och borta 10 minuter. Tror ni inte att när jag sen kommer in, då har hon fött barn med sina väninna utan mig? Mm. Och jag är helt övertygad på att hon väntar in sin väninna och sen vill ju de göra det här tillsammans. Mm.
Men det är precis, det är exakt det här vi har pratat med Kerstin Nuvnäs Moberg om. Att du måste in i det här familjära rummet som hon uttrycker det. När du är trygg där, då föder du. Innan det så kan du pausa kroppen själv. Och det handlar om oxytocinflödet. Mm. Det är därför jag menar att den här partnern är ju ganska viktig.
Mycket viktig.
Mycket, mycket, mycket viktig. Så att man lyfter sig själv liksom och ser att jag kan göra så stor skillnad i födandet. Och man vill ju då som partner ha tips, handfasta saker att gå efter. Vad har du mer att rekommendera?
Det är ju absolut att vara närvarande i situationen tycker jag i det hela. Och läsa av och tänka vad har vi kommit överens om och hur brukar min kvinna göra det här i vanliga fall liksom, i stressade situationer som vi pratade om. Och gå igenom allt det här praktiska också med förlossningsställningar, påminna om det. För jag tror att det är lätt annars att fastna i att när man sitter så här, jag vägrar att röra på mig, finns kvinnor så här. Men att lirka med henne och så vidare då, att finnas till hands hela tiden. Och ibland så kanske bara vara närvarande. Jag tror inte att man behöver göra så himla mycket men att visa att jag är närvarande och visa att jag är trygg med att vara närvarande.
Exakt, för det är väl det som är hela grejen. Att värna det här lugnet inför den födande kvinnan. Hur du nu gör det. Få ner henne i andetaget som kanske är väldigt forcerat under en period. Det är ju ren stress som vi andas så. Att få ett normalt, lugnt och djupt andetag. Så kroppen liksom slappnar av och känner att jag är föder med hela mig.
Och sen att hålla rädslan utanför rummet skulle jag vilja säga. Att varken som partner blir rädd. Då får man gå ut och ta tre djupa andetag och låta barnmorskan.
Ja, för rädsla smittar.
För rädsla smittar och blir personalen också
rädd.
Då är ju katastrofen väldigt nära.
Ja, såklart. Så vad är tipset, Gudrun, då? Gå ut i rummet, ta lite luft.
Ja, alltså det finns gånger där jag har sagt till partnern att när jag märker att nej men nu blir det, är det ingen bra anspänningen och så vidare. Att undersköterskan är kvar hos kvinnan och jag tar, nu går vi ut och tar en kopp fika, du och jag så här, liksom, häng med nu lite så här. För det är ju många personal som vill gå ut och fika emellan också för att de tycker att
Och den parten kanske behöver det stödet, inte bara gå ut och ta luft var som helst, utan att man bara får prata av sig.
Nej, att just det här att jag ska vara med och stämma av, hur känns det för dig? Och så får vederbörande lätta på trycket och sätta ord på. För det gör ju inte partnern inne i rummet hos kvinnan.
Nej.
Men med mig kanske när vi sitter och jag visar mig, jag kan ta emot det här, berätta nu hur det är.
Mm.
Det är ju det här som gör att man bara Alltså det är så fascinerande det här jobbet och kan säga att få arbeta så många år och liksom varit med om så fantastiska händelser och möta så underbara föräldrar. Det är ju made my life. Så är det bara.
Ja, annars hade du inte haft det där långa CV:t.
Nej, och nu när jag var på väg hit så möter jag på gatan här en kvinna som kommer med en cykel som säger hej, nej, men det är du! Och hon födde barn för 20 år sedan. Så. Och så visar kort. Naturligtvis måste man ju titta.
Det är gulligt.
Vem har ett sånt jobb?
Ja, det är ett fantastiskt jobb. Ja.
Men du, och då måste vi ändå lyfta det som har blivit mer vanligt idag. Det är ju den här hjälpföderskan, dolernas roll. För man kan väl säga att en livrädd partner som känner den här enorma rädslan, stressen inne i födande rummet. Det kan ju vara ett alternativ att man, jag vet inte om jag ska använda ordet, byter ut. Men att man ersätter den med en dola, en hjälpföderska, en kvinna som kan hjälpa till under födseln. Och de finns ju överallt idag och gör ett fantastiskt jobb. Det tror jag kan för många kvinnor vara ett kanske bättre stöd och för partner själv också.
För att mycket i det här med dolans stora betydelse, det är ju där att det här att dolan är känd för kvinnan som ska föda. Medan jag som barnmorska har aldrig träffat kvinnan. Jag ska kliva in i rummet så vet jag på 60 sekunder så har kvinnan bestämt sig eller föräldrarna vad de tycker om mig. Och jag också måste snabbt bilda mina uppfattningar. Så att dolans styrka är ju det här att det här har man ju haft en kommunikation, man har diskuterat och man har tänkt ut liksom mycket bit. Man känner varandra. Tryggheten blir etablerad på ett helt annorlunda sätt, tänker jag. Jag ser inte att alla behöver det, men många så kan jag säga dolan har det här. Och dolan företräder bara kvinnan och föräldrarna. För jag tycker dolan är lika mycket till för partnern.
Exakt,
också.
För det var dit jag ville komma också. Så det är inte nödvändigtvis så att man måste skicka ut partnern. Utan det kan också vara att alla tre är kvar i rummet. Och dolans roll är också att stötta partnern.
För det är ju så att är man närvarande hela tiden tycker jag under ett födande så har ju personkemin, det är A och O. Tillit, förtroende, respekt, integritet, allt det här. Så är det grunden till alltså, bra förlossningsupplevelse. Finns inte det i rummet då blir det knepigt.
Men det finns ju saker som du inte rekommenderar att partnern gör. Eller du helt
ta över rollen naturligtvis. Mm. Att inte ta,
tycker jag är bra sagt.
Ta över rollen och styr och ställer. Och ibland så kan man ju se att det är partnern som vill bestämma hur det här ska gå till. Allt ifrån bedövningar och alltihopa och inte kvinna. Och sen, jag vet inte om vad er erfarenhet är. Nu kanske det här är lite vågat. Men är det så att alla som lever i en relation och föder barn som lever i en fantastiskt kärleksfull relation?
Absolut inte.
Nej.
Och där tycker jag också att man kan kliva in i rummet som barnmorska och känna att det är någonting som inte är riktigt bra i relationen. Och det måste man ju också då hjälpa till. För nu står vi här och nu måste vi göra det bästa av det hela. Så det tycker jag också att man får vara medveten om. Och också vara att bjussa på det liksom. Att jag förstår det här, men nu ska vi hjälpas åt och vi gör det bästa av
det. Det blir ganska tydligt tycker jag som oftast. Mm. När det är en lite, om man får uttrycka det så, lite tydligare relation. Märker inte alltid av det, men då får man ju försöka anpassa sig till det och göra det bästa. Gudrun, vi pratade ju om att kunskap är makt. Att läsa på inför förlossningen. Du pratade om det inledningsvis.
Ja. Alltså kunskap är ju tillbaka till det här att en form av kontroll, att jag vet att jag kan lite grann förutsäga vad som kommer att hända, och det skapar ju oftast ett lugn i alla fall att lite grann kring det. Och sen så vet man ju faktiskt, för det finns det också studier kring att man har tittat på att när det gäller typ psykoprofylaxkurser så har man jämfört då partner som har gått och inte gått, så helt klart att de som har gått psykoprofylaxkurs får en mycket bättre upplevelse som partner än om man inte har gått kursen. Så att, och där får man ju allt ifrån både fysiska och känslomässiga, och man får en stor kunskap. Så att det som jag, och det märker jag tycker också själv på partnern, att de har otroligt hjälpt av att få den här. Att de hänger med också när jag ska förmedla kunskapen och informera om saker och ting. så blir det en helt annan diskussion än någon som inte har det. Så
att säga. De får helt andra verktyg. Ja. Att ha, dels få ställt sina frågor. Mm. För det tycker jag oftast att partnern gör också. Och vågar i grupp. Det är inga stora grupper man har oftast. För att värna liksom den här familjära igen. Så att det är, och då också får de här handfasta sakerna. Lite grann visa massage, tryck och så vidare. Om man nu känner sig utlämnad på andra sätt. Och på så sätt så kan ju ens egna trygghet stärkas.
Och vad jag tror skulle kunna hjälpa föräldrarna så att säga, som man tyvärr åtminstone, det finns olika i landet, men här i Stockholm ser ju så att de tillsammans inte har fått gått på ett besök där de ska föda sitt barn.
Och varför man inte kan, alltså,
ja, och jag tycker att det skulle underlätta väldigt mycket om man då i mindre grupper kunde få komma in och ställa frågor till den barnmorskan, ser hur rummet ser ut. För annars så ska man göra det allting på en gång. Och det kan ställa till. Så att det är mitt tips till allihopa, att ge den möjligheten, så kommer föräldrarna att vara bättre förberedda och när de kommer in fokusera på det de ska fokusera på, inte att liksom läsa av hur rummet ser ut. Och
allt. Men mer det här visuella, att man har en känsla för...
Apropå sinnen som vi pratade om.
Ja, jätteviktigt. Men tyvärr så är det ju inte så på de flesta kliniker idag. Man har inte den typen av öppna visningar i grupp, utan då får man mer enskilt i så fall fråga. Vissa ställen har det, de flesta inte.
Fast jag tror också att det är bra att göra i grupp, för då hör man att då får man också reda på att nej, men det är inte bara jag som tänker så här konstigt eller har såna här knepiga
Absolut.
Frågor. För
men många det finns inte i grupp, det är det jag menar.
Ja, att jo, fast jag tycker att det är väl bara att sätta
starta.
Igång det. Ja, visst, såklart. Ja.
Mm. Men jag vet ju, när jag började på förlossningen, då hade vi de här Precis. Grupperna. Men vi slutade ju med det för att vi tyckte att det ändå störde de som var in och födde barn. Så jag
det
vet inte.
För dig.
Ja, det står för mig, men det var så resonemanget var. Alltså jag tyckte inte det. Jag tycker fortfarande det är bra att man ska få se hur det ser ut och få en känsla. För mig är det jätteviktigt. När jag har möjlighet och har par som jag känner att men de här skulle extra mycket behöva komma in, då tar jag ju in dem för att få se. Och den möjligheten borde alla få, jag tycker det.
Men just där grupp tror jag också att det inte bara är vi som tänker så här. För många tycker jag som är lite oroliga och rädda, de tänker att det är bara jag som är så här, tänker så här och så. För det finns det inte när man googlar. Och då börjar man säga, men det är andra som tänker likadant. Så det är inte så konstigt.
Och lite oro, det hör till.
Absolut, att oron kan ju rädda oss många gånger.
Det gör den ju.
Det är att göra bra saker.
Nej, men det är klart att den gör. Med oron så sticker vi iväg från liksom hotfulla situationer. Precis. Men nu måste vi faktiskt lära oss att stanna kvar, även om vi tycker att det är lite läskigt. Så där har vi lite att jobba med också.
Och det är vi ju inte vana med i den kultur som vi lever i idag, tycker jag. Det är det som skiljer oss, tror jag. Det här att vi är så vana vid det här med kontroll. Vi gör riskkalkyl och väljer till och väljer bort. Och vi har mycket större valmöjligheter också, som ibland kan göra att det är svårare faktiskt. För att jag måste välja. Tidigare då när jag började så fanns det inte mycket val. Det var bara okej, nu har det dragit igång. Nu är det bara liksom vara i situation.
Och det har vi pratat om många gånger. Att det finns ju faktiskt saker som du kan kontrollera i födseln också. Glöm aldrig bort det. Och det är väldigt viktigt. Sen kanske du inte kan kontrollera, eller jag vet att du kan inte kontrollera allt. Så vissa saker måste man släppa därhen. Och då kan det vara än viktigare att ha en partner som bekräftar återigen. För att värna det där lugnet och förståelsen att det är ändå normalt, det som sker just nu.
Bekräftelse är jätteviktigt.
Det är det. Och där slutar vi nästan, Gudrun, med att bekräfta. Vi måste bekräfta varann som personal, och du som partner stötta, bekräfta din kvinna och ta hjälp. Ta hjälp själv. Se till att du är väl förberedd, så kommer det gå mycket bättre. Och så har ni fått lite handfulla tips av Gudrun Abascal.
Ja, och jag vill bara passa på att ta tillfället i akt att tacka alla fantastiska föräldrar jag träffat under alla år. Jag är så glad att ha fått vara med.
Du har gjort skillnad. Och nu, berätta om dina böcker kort, Gudrun. För de finns ju att köpa. Och nu kom det en pocketbok här, precis va?
Alltså jag började 2001 att skriva boken Att föda. Och sedan så ja, så blev det mycket, den sålde väldigt bra, men jag tänkte jag ville fördjupa mig i vissa bitar, och då var det att möta förlossningssmärtan som kom ut också. Och sen sålde den, och de har sålt i 120-30 000 ex, så det är ganska bra. Och sedan tänkte jag, varför ska man ha två böcker? Nu gör jag om alltihopa, reviderar, och så gör jag så att det blir en bok, så blir det billigare också för föräldrarna. Så att nu har den kommit ut, och nu är den också i pocket, så att den kommer ut i pocket nu här för någon månad sedan.
Kan vi låta ut någon?
Ja, absolut. Ni kan.
Det är väl bra. Visa upp din fina bok. Bra jobbat. Tack för att du kom hit, Gudrun.
Ja, jätteroligt att få vara med.
Men du, kan inte du komma tillbaks?
Ja, om ni vill. Ja, men jag älskar ju att prata om det hela tiden.
Ja, vi älskar ju födandet. Med allt innan och efter. Så du är varmt välkommen tillbaka. Så vi ska hitta ett bra ämne att prata om nästa gång. Babys podcast har du lyssnat till. Vi finns ju på Instagrams samma namn, ett Babys podcast. Så häng gärna med oss där. Vi kommer att låta ut. Vi får se hur många böcker Gudrun släpper ifrån sig. Men så kan du vinna den. Och så kan vi tipsa om också var du kan köpa den. Så har det gått så länge, så hörs vi snart igen.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.